Under 50-talet hade radion ännu hegemoni i etern. En del av de begränsningar som gällde för 40-talets aktualitetsjournalistik vek undan. De nyheter som sändes i radio kom från finska notisbyrån. Finlands rundradio hade ingen direkt egen nyhetsverksamhet. Men det blev i alla fall utrymme för nya element i radiojournalistiken, kommentaren. Linjen var den försiktiga. 50-talet var ännu ett årtionde av källcensur. Radioreportens huvuduppgift var att återge och återspegla det som fanns för ögonen. Det ledde till satsningar på skeenden där bedömningar inte behövdes. 50-talet innebar den viktiga tekniska utvecklingen att radioprogrammen spelades in på magnetofon och kunde efterbehandlas. Men det egentliga, som det kallas monterande, lät vänta på sig i reportagerna. 50-talet var de direktsända radioreportagernas stora årtionden. Allt stort i samhället som kunde direktsändas sändes också, radierades som det hette. Riksdagsöppningar, riksdagsdebatter, president- och riksdagsval, statsbesök. Det är lätt att hitta toppunkter bland radieringarna, Marschalk Mannerheims död och begravning, sommar-OS i Helsingfors, Porkalaområdets återlämnande, valet av Urho Kekkonen till president, vilket ju inledde en era i Finland. Vardagen och 50-talets utveckling ute i världen däremot finns inte bevarad i radioarkivet. Urvalet där är fortfarande begränsat, och en mycket betydelse orsak till det var att rundradions arkiveringsutrymmen och resurser ännu var oerhört begränsade. Till all lycka är det här ett radiohistoriskt återblickande program, inte en allmän historia. De stora reportagerna var de som bildade skolan när det gällde radions formspråk. De här radieringarna var mycket långa. Programtider på en eller två timmar hörde till dagordningen. Lyssnarna hade tid att sitta vid radioapparaterna på den tiden. Och så här lät det. Den 28 januari 1951, Karl-Erik Kreutz.
Vårt land har drabbats av en tung förlust. Marskalken av Finland, friherre Carl Gustav Emil Mannerheim, avled idag klockan 0.30 finländsk tid på kantonsjukhuset i Lausanne.
Söndagen den 4 februari 1951 var kall, klar och blåsig. Radion sände hela begravningen från jordfästningen i Storkyrkan tills själva gravsättningen på Sandudd.
Officerarna steg knarrar i den kalla vintersnön när de förflyttar sig fram till graven. Bakom kistan står sex officerare uppställda bärande marskalkens ordnar och hederstecken. Nu ställer sig framför bärarna av hederstecken och ordnar också tre officerare bärande marskalkens marskalkstav, hedersvärja och marskalksmössa.
Arkku lasketaan hautaan. Kenraali Ekman antoi merkin soittokunnalle.
Formen för utrikesreportage finns dokumenterat i ett fåtal fall, vi ska höra på ett. När de konservativa återtog makten i Storbritannien i oktober 1951 så var Ragnar Ölander på plats i London.
Det gick i det engelska valen som spådomarna förutsett. Efter 6 års leverstyre var under den engelska välfärdsstaten byggs upp på full sysselsättning nåtts. Under ansträngda inre och yttre förhållanden har opinionen kantrat till förmån för en ny kurs. Det tar visserligen ännu någon tid innan rösträkningen är definitivt slutförd, men så många valkretsar slutsiffror föreligger redan att det konservativa seger är klar och övertygande. För närvarande ligger siffrorna så här: 292 för Labour, 313 för det konservativa och 5 för det liberala. Därtill kommer 2 från andra politiska grupper. Dessa siffror är det färskaste som just nu föreligger och endast cirka en halvtimme gamla. Av de 625 mandaten är alltså 613 uträknade. Det konservativa har nu 14 mandat mera än de andra grupperna tillsammans. Bilden är alltså klar. Churchill får sin efterlängtade majoritet och blir mannen som ska lotsa Englands öden under, som man får anta, de närmaste åren. Därmed har valets betydelse blivit än större. Den engelska opinionen har visat samma utvecklingskurva som opinionen i många andra europeiska länder. Efter det första efterkrigsårens vänsterkurs har pendeln svängt över åt det motsatta hållet, kanske inte så mycket, men i varje fall tillräckligt för att med det valsystem och den partifördelning som England har markera en radikal politisk omsvängning. Rösträkningen har här följts med ett intresse som kallas fantastiskt. Det kan ju hända att engelsmännen med sitt sinne för sport och tävling och sitt trägna världslående sett på det hela också med något av sportsmannens intresse för tävlingsresultatet, men säkert är att intresset främst byggt på en klar förståelse för vad valet egentligen gällt.
Och därefter följer stämningsbilder i sin helhet i den här rapporten, nästan 15 minuter lång. Sommar-OS i Helsingfors täcktes i radioreportageavdelningen som också skötte sporten, ända tills sporten fick en egen redaktion i slutet av 60-talet. Och ens jag ser von höll i mikrofonen i det skede när Paavo Nurmi skulle löpa in på stadion.
Tyvärr blir denna ceremoni inte så högtidlig som den kunde vara. Deltagarna kan lika lite här som de kunde göra det i London koncentrera sig på att hålla sina platser inne på den gröna gräsmattan. Man störtar bort massvis från mitten av planen och deltagare kantar nu hela löpbanan vid östra långsidan och vid norra kurvan. Man förstår att också för deltagarna detta Nurmis triumflopp i den egna olympiaden är ett ögonblick som de gärna vill fästa på minnets näthinnor för alltid. Men icke desto mindre är detta rusningsmoment smått störande. Endast Finlands trupp håller sin formation men har tagit helt om. Och nu kommer Nurmi inlöpande i blå tröja och vita byxor med facklan höjd. I högra handen löper han in på östra långsidan. Löper som i gamla fornstora dagar i samma tjänstbaka stil. Med de kraftigt markerade stegen. Och nu springer han här förbi hedersläktaren med Finlands flagga på bröstet. På den blåa tröjan. Löper ner mot södra kurvan. Mera gleshårig än under de stora dagarna. Men fortfarande vältränad. Stannar vid karet, höjer facklan och den olympiska lågan flammar ut ur karet.
I september 1955 reste president Paasikivi och statsminister Kekkonen på ett förhandlingsbesök till Moskva. Inför resan surrade rykten om att Porkkala-området möjligtvis skulle återlämnas. Och på kvällen den 17 september sände i dagredaktionen Knud Möllers rapport från Moskva.
Porkkala kommer att återlämnas till Finland. Den saken är nu alldeles klar. Men de praktiska detaljerna kommer att bli föremål för förhandlingar som väntas bli klara till på måndag förmiddag. Dessa förhandlingar förs av en blandkommission bestående av statsminister Kekkonen, minister Skog, statssekreterare Seppälä och minister Svento samt från sovjetisk sida statsminister Bulganin, partisekreterare Khrushchev, vice statsminister Pervuchin och hans kollega Saburov samt vice utrikesminister Semyonov och ambassadör Lebedev. Frågan om Porkkala har ju legat i luften ganska länge och kommer kanske inte så överraskande. Förlängandet av vänskapsavtalet och biståndsavtalet med Sovjetunionen knyts nu tydligen ihop med Porkkala-frågan. Avtalet gäller ju till våren 1958 men nu tas förlängandet upp redan nu. Händelsernas gång har idag varit följande. I förmiddags besökte statsminister Kekkonen sin ryske kollega Bulganin i Kreml och sedan skulle förhandlingarna börja där klockan 11. Men på grund av en del missförstånd kom man inte igång förrän klockan 12. Efter att ha föreslagit sig själv som ordförande idag, varefter Kekkonen följande förhandlingsdag skulle vara ordförande, så sa statsminister kom statsminister Bulganin med sitt tal i vilket han berörde inte bara Porkkala men dessutom vänskaps- och biståndsavtalet. Statsminister Kekkonen fick svara på det här talet ganska oförberedd att döma av formuleringarna som nu finns till papper. Under hela förhandlingskontakten som varade ungefär en halvtimme var stämningen den allra bästa. Khrushchev excellerade i okonventionella och rättframma uttalanden. Vid förhandlingarnas slut sa han bland annat åt våra förhandlare Låt nu bli att vara så envisa som ni brukar, utan ta emot vad som bjuds. Kekkonen, som är ganska rapp i repliken, svarade: när ni nu så gärna vill det, partisekreterare Khrushchev, så ska jag göra allt vad jag kan för att övertala mina kollegor.
Porkalabornas stora dag blev sen den 26 januari 1956, och det blev igen en reportagesändning som folk samlades kring. Det var klart att Porkalas återlämnande blev en stor satsning, hela radions medarbetargarde uppbådades. Helheten är ett praktexempel på radioarbete före tidens tidsålder. Reportaget bandades in under dagens lopp och sändes i sin helhet på kvällen. Lars-Peter Ringbom bevakade i Stensvik, Henrik Sedelöf i Sjunde å, och sen ryckte reportrarna in i det återlämnade området, Nils-Göran Engström tillsammans med legendariske poliskommissarien i Kyrkslätt Edvardsson och Pontus Nordling med Kyrkslättbon magister Olle Dumell. Och här nu då några glimtar ur Porkalabornas stora dag.
Det är en kall och vacker dag, ett stilla och fint snöfall suddar ut konturerna när man ser över Esboviken mot väster, mot den andra stranden. Här har samlats en mycket stor mängd människor redan. Det är mycket betecknande ett yttrande som en militär fällde här. Här finns ju mera kameror än vapen, sa han. Som första har kompaniet ur gränsjägarskolan tågat över bron och har nu kommit till andra sidan där bommen också nu är lyft. Nu sätter sig bilarna på den här sidan i rörelse. Där är i första bilen överste Koskima och sedan följer en bil i vilken sitter två finländska överstelöjtnanter Bäckman och Titola. Sedan följer en militärbil och så kommer radions två bilar som nu tätt i spåren på de första bilarna kör in på området. Och nu flyttar vi oss till västra sidan av Porkala-gränsen där Henrik Sedelöf beskriver intåget vid Råtskila by.
Klockan är några minuter före tre och vi står vid den rödgula Porkalabommen vid gränsen på Ingåsidan på den gamla kustvägen i Råtskila by. Meningen är nu att bommen ska stiga precis klockan 15 och då ska en avdelning pionjärer från Dragsvik, några patruller från det första gränsbevakningskompaniet som ligger här i Råtskila samt några vägmaskiner bege sig in på Porkalaområdet. Det är vägen till Degerby och ända fram till Kyrkslätt som från den här sidan nu ska plogas upp och dessutom ska telefonlinjerna granskas och justeras vid eventuellt behov. Det råder en mycket förtätad stämning här vid bommen. Här har samlats fullt med folk. Det är ortsbefolkningen som kommer hit och ska följa med den här högtidliga inmarschen. Och bland ortsbefolkningen hittar jag jordbrukaren Hugo Strömberg på Nygrannas gård här alldeles invid. Ni har ju haft ägor på vardera sidan om den här taggtråden.
Ja.
Hur tycker ni att det ser ut nu?
Ja, det ser ganska bra.
Är ni glad?
Jo.
Kommer ni att försöka bruka upp de här jordarna redan i vår?
Jo, så är meningen.
Vad har ni tänkt under alla dessa 11 år när ni inte har haft tillgång till hela ett område?
Ja, man har trott att det skulle aldrig komma tillbaka.
Men nu kommer det?
Jo.
Nu är klockan 3. Gränsbevakningsmannarna flyttar bort taggtrådsgrinden och bommen stiger. Nu stiger den röd-gula bommen. Och överstelöjtnant Garnström är den första som går över Ingemansland. Han följs av en grupp från Dragsvik. En underofficer bär Finlands flagga. De har gått över Ingemansland. Nu klipper de av taggtråden på ryska sidan av gränsområdet. Och gränsen är forcerad. Gränsen, de står på Porkala-området nu just, höjs en fana, Finlands flagga, på andra sidan på Porkala-området. Detta är symbolen för att området återförts i Finlands ego.
Och så följer vi Nils-Göran Engström och Pontus Nordling i riktning Jorvas kyrkslätt.
När vi väl hade passerat Stensvik bro så kom vi in över till Sarvik-egorna och det första vi intresserade oss för överkonstapel Edvardsson som var med i vår bil och jag var att se om Sarvik var kvar. Och det fanns ju där.
Jag skulle säga att alla byggnader på Sarvik gårdsplan fanns kvar och föreföll åtminstone som om inte skulle vara några förändringar på den.
Och sen åkte vi genom skogen. Det är ju en ganska ödslig väg, den nya Jorvasvägen, som nu från den här dagen riktigt gör skäl för sitt namn igen. Och skogen föreföll i början åtminstone att vara rätt så orörd.
Sen ungefär en par kilometer från Stensvikbron så skulle jag säga att antingen har den härjats av skogseld eller också har den uthuggits ganska grundligt för att den var gles allt som var på södra sidan av vägen.
Och i Jorvas där fanns både gammalt och nytt, kvarnen som förut och Torhem var dörrarna öppna, inte sant?
Ja, och det där mycket hade kommit till, alltså någon slags liderkjul eller någonting sådant vid Jorvas plattform.
Och när vi kom nedanför Jolkbybacken och över ån så då mötte oss en liten överraskning. Där fanns nämligen på slätten ända fram nästan till gamla kyrkogården en ny sportplan.
Jo, den sträcker sig sportplans område och den är ju så pass stort att det måste vara som ett nöjesfält i lika. Från kyrkan ända ut till Jolkbyån, alltså norr om vägen. Och planteringar och stora äreportar och plank och saker.
Och här i kyrkbyn där vägarna möts, här ska vi stanna en stund.
Kolonnen stannade nedanför Kyrkslätt kyrka på vägen och den lilla plan som finns här vid vägkorsningen. Vägen var ju ganska smalt upplogad så plogningsbilarna får genast sätta igång. Likaså den traktor som just ska i en snödriva köra ned från ett lastbilsflak. Militär och polis har hoppat ur bilarna och småningom ska hela den strategiska uppgiften, om vi så får säga, lösas. Härifrån ska alla köra vidare till sina punkter och bestämmelseorter. Men vi ser ju mycket hus omkring oss här vid den här hjärtpunkten på Porkala-området. Och stationen har vi här nedanför kyrkan och där ser vi väl magister Dumell först lokstallet som har blivit utbyggt och förstorat.
Det har blivit rätt så mycket större sen senast. Jag såg det ju. Det tycks vara nu åtminstone väl tre gånger större än det var.
Och de hus vi ser omkring oss här, det är allt gamla hus och ingenting har väl försvunnit?
Nej, här har inte försvunnit egentligen någonting. Här ligger vad jag nu kan kunna se. Allt kvar.
Och så har vi gått upp på kyrkogården och som vi redan vet så är gravstenarna borta. Det är säkert ett mycket tungt och svårt slag för de evakuerade. Och för också andra kyrkslättbor vars anhöriga var jordfästa här.
Kyrkogård skulle jag säga var en av de vackrare och mera välskötta som vi har i de här trakterna. Alla hade beflitat sig om att försöka hålla sina anhörigas gravar i bästa möjliga skick och nu finns det ingenting kvar.
Ja, kanske de här glimtarna ger en viss bild av hur man gjorde såna här reportage på 50-talet. Den 15 februari 1956 valdes Urho Kaleva Kekkonen till president. Det krävdes tre omgångar innan elektorsförsamlingen fick fram vinnaren och avgörande kom ju med knappast möjliga majoritet i en röst. Vi ska ta några glimtar ur själva rösträkningen vid den tredje omgången så hoppar vi till slutet av väntan innan valresultatet avkunnas. Det är Pontus Nordling som sköter den svenska redigeringen i en tvåspråkig sändning som drog ut i nära 7 timmar. Den finskspråkiga kollegan var för övrigt Leo Meller.
Utgångspunkten för den här tredje avgörande omgången har alltså varit den att Kekkonens valförbund har 88 elektorer, Fagerholms 72. Sedan återstår det att se hur elektorerna inom de övriga valförbunden har röstat. Vi kan ännu upprepa att Tuomiojas valförbund omfattar 57 elektorer, Kilpis 56, Törngrens 20 och Rydmans 7. Nu har sorteringen och riktningen redan kommit så långt att valmedhjälparna där uppe på bordet igen buntar ihop röstsedlarna, slår dem mot bordet, gör buntarna jämna, breder ut dem så att de ska vara lätta att handskas med vid uppläsningen och sannolikt blir det igen Väinö Leskinen som de två gångerna tidigare som kommer att läsa upp de avgivna rösterna.
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen.
151, 151.
Fagerholm, 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 Fagerholm.
Tre gånger tidigare har det hänt att den statsminister som har lett valet, att han själv har blivit vald till republikens president. Detta hände 1931, då statsminister Svinhuvud med 151 röster valdes till republikens president. Detta hände 1937, då statsminister Kallio, som ledde valförrättningen, valdes till president med 177 röster. Och detta hände 1940, då statsminister Ryti för första gången valdes till president. Vår president Paasikivi var också statsminister före han blev president, men han ledde då inte valförrättningen. Valet förrättades 1946 av riksdagen. Plenisalen är så gott som tömd. Några elektorer står i grupper, andra är ute i korridorerna. Man väntar de få minuter som tog det återstå tills valet resultat officiellt kungörs. Den 1 mars börjar statsminister Paasikivis presidentmandat och nu kommer han in genom dörren. Fotografernas blixtar syntes och nu beträder han talmansbordet med en mapp i handen, sätter sig i talmansstolen.
Pääministeri Kekkonen on asentunut jälleen puheenjohtajan paikalle.
Valin tulos julistetaan. Resultatet av valet avkunnas.
Valsändning före TV:s tid. Radioreportaget följde fortfarande det traditionella beskrivande mönstret med ett minimum av vad vi idag skulle fylla de långa pauserna i skeende med redaktionella politiska kommentarer och omkring intervjuer. Skeendena skulle genom beskrivningen kommentera sig själva. Jag har förgäves letat efter reportage eller kommentarer till stora utrikespolitiska händelser som till exempel Suezkriget 1956 och folkresningen i Ungern hösten samma år. Radion undvek ännu aktivt kontroversiella frågor, till exempel generalstrejken 1956 i Finland var mörklagd på beslut av radioledningen. Men när regeringen sen gav en redogörelse till riksdagen efter att strejken hade avslutats och riksdagen debatterade den, då direktsändes gruppordförandes anförande. Det var kutym då långt framöver. Reporter i riksdagshuset den 19 mars 1956 var Pontus Nordling. Vi ska notera sättet på vilket han avslutar sändningen om hur riksdagen har debatterat generalstrejken.
Riksdagsman Kaitilas anförande var alltså det sista vi radierar från riksdagshuset idag. Ännu återstår ett 40-tal namn på listan. Debatten kommer att dra långt ut i natt. Och omröstningen kommer att, enligt vad vi har fått veta, ske i morgon vid plenum klockan 14. Regeringens öde avgörs dock inte då. Det har ju av de gruppordförande som har varit uppe och talat idag framgått att regeringen inte behöver räkna på ett överväldigande misstroendevotum. Detta, en sådan framställning har ju bara gjorts av Samlingspartiet som har föreslagit motiverad övergång till dagordningen och därmed alltså givit regeringen sitt misstroendevotum. Minister Tianen står just nu i talarstolen och därefter kommer då de 40 andra att under nattens lopp yttra sig i den här frågan när, om, som har föranletts alltså av regeringens meddelande. Men vi avslutar alltså vår utsändning från riksdagshuset nu.